Jag blev imponerad av denna goda samling på lördag eftermiddag, rent antalsmässigt sett, även om det inte är det helt avgörande, så är det ju roligt när vi är så många som får mötas. Och imponerad av den fina sången och musiken. Ja, jag har blivit så gammal nu så jag får fråga när jag kommer, precis som jag gjorde idag. Har jag varit här förut? Det kan verka vara en underlig fråga, men efter många år som resande förkunnare och själavårdare så behöver man ibland lite hjälp att känna igen och komma ihåg. Men jag hade någon slags aning om att jag besökt den här kyrkan förut, fast ingen av oss kom på riktigt hur länge sedan det var, men det är några år sedan. 2012, tack för hjälpen. Ja, en liten presentation då. Jag bor tillsammans med min man mellan Alingsås och Vårgårda i Västergötland. En liten by som heter Horla, stavas H-O-R-L-A. Han har faktiskt kört mig hit idag. Han är ute på en litet egen tur just nu, men han kommer ikväll så då kan ni få lära känna honom eller till fikat. Och jag har som sagt varit många år anställd, först av Missionskyrkan, sen av Ekumeniakyrkan, som en av kyrkans evangelister eller riksevangelister då. Och jag brukar enkelt säga att jag har delat min tid mellan att tala, lyssna och skriva. Och själavård har då varit en huvudsak. Antingen jag har talat offentligt till många eller få, eller suttit i enskilda samtal. Och så har jag en del egna böcker då på mitt samvete. Tog med ett par titlar. De finns där nere. Och den som är intresserad får gärna titta på det sen i någon paus eller så. Nu anar ni ju att jag har passerat den där åldern där man måste arbeta. Numera gör jag det frivilligt. Lämnade min anställning i somras. Men har fortfarande en hel del uppdrag kvar. Så då vet ni lite i alla fall om det yttre. Och jag satte ju den här rubriken Våga hoppas, därför att det är ju ingen hemlighet för någon av oss att vår tid på olika sätt är tyngd av stora bekymmer. Och sen är vi ju mitt inne i den evangeliska alliansens bönevecka. Det som är en väldigt gammal och fin tradition som började redan 1846. Och nu är det 120 länder världen över som är engagerade i den här böneveckan. Och det brukar vara ett program som görs då varje år av någon kyrka i världen. I år är det en grupp från Minnesota. Och de har valt ett bibelord som tema. Och jag tänkte vi kunde ta med det också i den första samlingen. Det stämmer rätt så bra med helgens tema som vi har satt. Och det är från Jesaja kapitel 1 och vers 17. Där står det: lär er att göra det goda, sträva efter rättvisa. Där tar temat slut, men bibelordet fortsätter: stöd den förtryckte, för den faderlösas talan, skaffa änkan rätt. Lär er att göra det goda, sträva efter rättvisa. Det är ett gott och välvalt tema, tycker jag. Och så lägger jag till då i det som ska handla om det som ger oss hopp. Från Petrus första brev kapitel 1 och vers 3. Välsigna där vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader, i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Vi ber tillsammans. Tack Herre för det som är den eviga grunden för vårt stora hopp. Att du lämnade graven, att dödens udd är bruten. Herre, vi ber att livet som är du själv ska strömma till oss i vår gemenskap i kväll och imorgon. Och vi vill redan nu också be för den värld som du och vi älskar. Tack att vi får vara på helig mark när vi tillsammans söker ditt ansikte. Och vi ber att vi ska få ta del av det bord du vill duka. Av ditt ord, av sång och bön, av gemenskap. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag är med i två olika bokcirklar där hemma. En mer skönlitterär och den andra kanske lite mer teologisk. Och vi möttes i den skönlitterära gruppen i veckan. Och utifrån boken som vi nu hade läst så kom samtalet att handla ganska mycket om den unga generationen som inte har så mycket hopp. Därför att framtidstron har liksom verkligen blivit naggad i kanten. Och när jag säger det så kan man ju tänka då att vi har läst en bok som handlar ungefär om 2023. Men så var det faktiskt inte. Utan boken vi läste av Ulla-Lena Lundberg handlar om Finland, andra hälften av 1800-talet. Men det slog mig när vi samtalade om detta utifrån den boken att det sannoliken inte är första gången i världshistorien som den unga generationen har fått sin framtidstro naggad i kanten. Utan så har det på något sätt ständigt varit, fast starkare i vissa perioder. Att världen och enskilda länder och sammanhang har stått inför bekymmer som har verkat i stort sett olösliga. Och likväl har människosläktet överlevt och tagit sig vidare, om än ibland med stora förluster. Och då kan man ju tänka så här. Då måste det finnas en hel del kunskap och erfarenhet om detta. Hur man kan bevara sitt hopp, även om hotfulla moln tornar upp sig vid horisonten. Jag läste en bok för några år sedan som jag inte har i min ägo. Utan jag var på besök hos en god vän och hittade den boken i hennes bokhylla. Och snabbläste den. Bara den där kvällen jag var där. Men det var några saker som fastnade. Och som jag ofta har återvänt till. Därför att jag tycker att de var så väl funna. Den boken var på engelska. Den heter A Time to Live. Och det var en präst som hade skrivit den. Som heter Robert Raines. Mot slutet av sitt liv. Då skrev han ner några punkter. Som han tänkte var väsentliga om man en gång skulle få lämna det här livet med en känsla av tacksamhet och harmoni i den grad man nu själv kan påverka det. Så jag tänkte plocka fram de där punkterna som en slags skelett för det jag vill dela den här eftermiddagen. Och jag läste boken på engelska. De sitter någonstans i mig fortfarande på engelska. Men jag tror ni förstår och jag ska annars översätta just de där rubrikerna. Han talade för det första om vikten av to embrace sorrow. Att omfamna sorgen man möter i livet. Jag tror han har rätt. Jag tror att det är väsentligt. Och det handlar både om de dolda och de uppenbara förlusterna. Och när det gäller vilken plats förlusterna ska få ta i vårt liv, då tänker jag på två situationer runt Jesus som jag tycker är så vägledande. Den första är Johannes 11, när Jesus gråter vid sin vän Lazarus grav. Han har ju makt över döden och efter en stund brukar han ju den. Han ropar Lazarus tillbaka till livet. Men när han kommer, då står han där och gråter och sörjer med de andra. Och jag tycker det är som att Jesus säger, det finns en tid att sörja. Och det andra sammanhanget jag tänker på runt Jesus och sorg, Det är när han själv hänger på korset, alldeles det sista, och i ögonvrån får syn på sin egen mor och Johannes, den yngste av lärjungarna. Och så säger han till dem, till Johannes, där är din mor. Och till Maria säger han, där är din son. Och så står det så fint, från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Och med den bilden tycker jag Jesus säger, det finns en tid också efter sorgen. Det finns tid att sörja, men det finns också en tid efter sorgen. Och jag tänker att det mesta av sorg som vi möter och som vi inte kan springa ifrån, det handlar om att det fanns någonting som var vackert, värt att värda och älska, men som på något sätt tog slut, togs ifrån oss. Och det kan gälla länder emellan på det storpolitiska planet, och det gäller människor emellan. Och det tog slut därför att missunnsamhet och avund och girighet och hämndlystnad tog över. Och om väldigt mycket av sorgen i den här världen, så kan man faktiskt säga, det hade inte behövt bli så. Och det gör ju extra ont att liksom konstatera. Vi satt en kväll i somras, min man och jag, ute i Marstrand, där jag kommer ifrån och där jag fortfarande är privilegierad nog att ha kvar mitt barndomshem, om än mina föräldrar är borta sedan många år. Och så där av en händelse kom vi att se en dokumentär som gav oss båda väldigt mycket. Det handlade om Jimmy Carter, som ju en gång i tiden var USAs president och nu är kommen till hög ålder. En djupt troende man. Och han sa så mycket klokt. Bland annat sa han så här: jag har alltid haft det som vägvisare, vem jag vill vara som människa. Och det tycker jag är en så riktig och viktig vägvisare. I alla våra val, hur vi ska förhålla oss. Vem vill jag vara som människa? Vill jag representera snålhet? Eller vill jag vara generös? Vill jag vara långsint? Eller vill jag vara den som söker försoning? Det avgör mycket av våra liv. När det gäller sorgen i livet, så är det ju en del som handlar om att det goda inte fick bli. Det finns en författare, japan, fick Nobelpriset för en del år sedan. Han heter Kazuo Ishiguro. Han har skrivit en bok som har blivit film, som heter Återstoden av dagen. Den är djupt gripande. Det handlar om en butler, en betjänt på stort gods i England. Han gör liksom allt för att vara sin herre till lags, har inga egna behov eller önskningar. Så en dag tycker hans chef, ägaren av godset, för en gångs skull kan du väl ta semester. Du får låna min bil. Och han ger sig ut på en resa. Och han söker upp en kvinna som en gång har jobbat på godset, en hushållerska, som han var hemligt förälskad i. Och kanske var hon det någonstans i honom. Men han vågar liksom inte. Och det är otroligt fint spelat av Anthony Hopkins, där de båda står i en busskur och regnet öser ner. Och det är så nära att han ska våga ta det där avgörande steget och säga det där som kunde göra deras ålderdom till ett helt annat liv. Men ingen av dem vågar. De tar inte vara på återstoden av dagen. Och det är också en sorg. Det där goda som flimrade förbi och som man inte riktigt vågade eller kunde ta tag i. Och jag tycker att den här prästen som skrev boken jag tänker på har rätt när han säger, om än det gör ont, Vi behöver omfamna sorgerna i vårt liv. För det är enda vägen att komma igenom och komma ut på andra sidan och bevara hjärtat mjukt och kunna mogna som människa. Det andra den här prästen tog fram som han tyckte var så viktigt om man skulle sluta på plus till slut. På engelska, sever blessedness. Och det betyder ungefär, ta vara på alla välsignelser i livet. Sug ut dem till det yttersta. Senast jag var i min hemförsamling som är Equmeniakyrkan i Alingsås. Det finns en stor levande kyrka ännu närmare där vi bor. Men jag jobbade i Alingsås i den kyrkan några år och har inte riktigt kunnat frigöra mig från människorna där ännu i alla fall. Och då citerade min gode vän och kollega som är föreståndare där någonting ur The Message. Ni vet den där enklare bibelöversättningen som många har använt på senare år. Jag har inte gjort det så mycket. Och jag har glömt att fråga Peter var han läste någonstans. Men jag tyckte så mycket om den här formuleringen som löd. Vi lever i ett underland. Vi lever i ett underland. För ibland pratar vi så mycket om all världens bekymmer. Så vi glömmer att man faktiskt fortfarande kan sjunga What a wonderful world. Och jag tror att den där prästen har rätt. Ska man orka med det andra så är det absolut nödvändigt att ta till sig alla välsignelser som den här världen kan ge. Jag minns en betraktelse jag läste av någon för ganska länge sedan som hade den lite underliga rubriken Mycket eller lite vin. Och så skrev han som skrev om när Jesus dör på korset och törstar och får sina läppar fuktade av några droppar vin. Ibland är livet så. Vi tror knappast vi ska kunna ta ett steg till. Men något litet hjälpande når oss. Och mycket, det var bröllopet i Kana. Där det var sjöar och kaggar av bröllopsvin. Ibland är livet så. Den ena välsignelsen hinner inte ta slut förrän nästa kommer. Och vi ska med gott samvete ta vara på allt det goda. Det är en del av lovsången till livet. Det kan bli ett vittnesbörd om det Gud vill och har tänkt. Och särskilt tror jag att vi ska vara rädda om det som du vet, som jag vet, är ett område, en del av livet där vi på ett särskilt sätt blir uppbyggda, styrkta, välsignade. Och får jag återkoppla till Jimmy Carter igen så blev det tydligt i den här dokumentären att hans stora passion var musik. Och han använde det en hel del i sin politik faktiskt, i sina kampanjer och så. Men framför allt var det ett rent personligt njutningsmedel för honom själv. Och han sa så här faktiskt: det enda gången New York Times har skrivit något positivt om mig, det var när jag sjöng duett med Dizzy Gillespie på Vita husets gräsmatta. De tyckte inte det var så dåligt. För en del är det musik, för en annan är det något annat. Men det är så viktigt för hoppets skull att ta vara på allt som påminner oss om att vi faktiskt bor i ett underland, oavsett bekymren som finns. Och jag tror att det är väldigt klokt om man gör det här i en ande och anda av tacksamhet. Det är inte självklart, men tack att jag får uppleva detta, att jag får lyssna till det här, att jag får se det här, att jag får vara med om det här. Därför att tacksamhet är ett verksamt vapen mot förtvivlan. Och det gör oss givmilda. Vi vill dela med oss. Nästa sak som den här prästen listade som något viktigt för att bevara hoppet. To nurture intimacy. Ge näring åt all förtrolighet du möter i livet. Jag minns att jag intervjuade vid ett tillfälle Göran Bergstrand, som var lite av en nestor av själavårdare i Sverige. I många år ledare för Sankt Lukas stiftelsen, som ju finns till för att hjälpa människor som kämpar med själens mörker och sjukdomar. Då var han kommit i ganska hög ålder. Jag blev väldigt starkt berörd av att komma in på hans kontor. Därför att jag upplevde en sån stark Kristusnärvaro i rummet. Det hängde ett krucifix på väggen. Och jag tänkte, det säger någonting. Att här har så många människor berättat, avlastat om det allra mörkaste. Och där hänger liksom Kristus på väggen. Och det känns som att närvaron finns kvar i väggarna. Och så sa Göran bland annat så här. Nu när jag börjar bli en äldre man så är det en sak som jag uppskattar nästan mer än allting annat. Och det är att jag har två grupper av nära vänner som jag möter regelbundet. Och vi samtalar med varandra. Och vi har kommit långt i detta, att vi vågar be om hjälp och vi vågar ge varandra hjälp. Och vi delar tro och vi delar tvivel, vi delar besvikelser och vi delar drömmar. Jag tror att det är en viktig iakttagelse av en klok man. Bland det man uppskattar mest, ju äldre man blir, det är kanske de människor som man på ett särskilt sätt kan vara förtrolig med. Och det där uppstår ju inte hur som helst. Man får vårda de relationerna. Och man kanske får välja bort en del ytlighet. Tillåta sig det. För att kunna fördjupa sig och ta tid. Där den där förtroligheten finns. Och får jag igen citera Jimmy Carter. Så var det en gång under den här långa dokumentären. Som hans ögon tårades. Och det var när han talade om sin fru. De hade varit gifta i över 60 år, tror jag. Och var fortfarande starkt engagerade i hjälparbete världen över. Och han upphöjde henne så. Inte minst att hon hade orkat liksom spela andra fiol. Med tanke på hans väldigt officiella ställning. Men där hade tjänat så fantastiskt. Och jag tänkte, det finns kanske inget dyrbarare än förtrolig gemenskap. Där man också delar något väldigt väsentligt som man vill och kan uträtta tillsammans. Och jag tror att den där förtroligheten kan uppstå med olika människor på olika sätt. Det finns en person som vid sidan av min man då, jag skulle säga är min allra bästa vän. Ni skulle veta allihop vem det är om jag sa namnet. Men det är inte så viktigt. Och det är samtidigt min märkligaste vän. Det har än inte hänt att jag har ringt till honom för att prata bort en stund. Det är liksom inte tänkbart. Den relationen ligger på ett annat plan. Men det finns en stark förtrolighet, ömsesidig respekt. Och han är verkligen kanske min allra bästa vän. Så det kan se olika ut. Men vi vet och behöver veta vilka det är som står där i vått och torrt. Och som vi kan dela nästan allt med. Och det kan verkligen rädda vårt hopp. De dagar det annars är på nollpunkten eller minus. Och så sa den här prästen, han talade om vikten, lite ovanligt engelskt ord, to reimagine work. Att vi några gånger i livet behöver omvärdera vad vårt arbete står för. Och jag tror att det gäller också när man har passerat åldern när man är förvärvsarbetande. Men alltså vårt bidrag, det vi vill ge. Det vi liksom sysslar med. När det gäller all kallelse så finns det ett ord av Jesus som har varit så vägledande för mig ända sedan jag var tonåring nästan, tror jag, när jag hittade det här ordet. Jesus säger det i Matteus 10 och vers 8. Och han gör det till den där större gruppen av lärjungar som han hade först, innan de 12 valdes. Han säger så här: ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det tror jag är det viktigaste svaret på den här frågan. Vad vill du, Gud, att jag ska göra med mitt liv? Om jag är 15 eller 50 eller 75. Och jag tror Guds svar är: ge som gåva vad du har fått som gåva. Det kan vara materiellt. Det kan vara på ett helt annat plan. Det kan vara något vi hade med oss från födseln. Eller det är någonting vi har förvärvat. Ibland kanske genom svåra erfarenheter. Och det kan växla till vem vi ger. Och hur vi ger. Men på något sätt, detta gäller livet igenom. Ge som gåva vad du har fått som gåva. Och så kommer de där tiderna när vi lite behöver omvärdera. När det förändras. Innan jag gifte mig, jag gifte mig ganska sent, så bodde jag på en plats där jag i flera år var med i en bönegrupp som betydde väldigt mycket för alla oss som var med. Det var 4 par och så var det jag. Och jag minns inom parentes den kvällen när jag skulle berätta för de andra att jag hade träffat en man, att vi skulle gifta oss, och jag trodde jag skulle liksom släppa en bomb. Och då sa de så här: det har vi bett för varenda gång när du inte var med. Och jag visste inte om jag skulle bli stött eller uppmuntrad. Och så sa jag: men varför när inte jag var med? Jo, sa de, men vi visste inte riktigt om du ville det. Men vi tänkte att det skulle vara bra för dig. Så det är bra när andra ser. Men sen flyttade jag ut till en annan plats. Så även om vi inte blev så långt ifrån varandra, så blir det inte det där regelbundna mötena. Men ibland möts vi och samma goda gemenskap finns kvar. Och så minns jag ett sånt möte när vi inte hade setts på ett bra tag. Och då berättade en av medlemmarna där, en bonde. Han sa att han hade arrenderat ut sin gård. Och jag blev så förvånad. För han var en sån hängiven lantbrukare. Och jag hade liksom uppfattat att det var hela hans liv. Och han var liksom inte gammal och sliten, så att det var det. Och så sa jag: men varför har du gjort det? Ja, sa han, jag hade liksom inga visioner kvar för jordbruket. Men, sa han, jag är mycket i skogen. Det fortsätter jag med. Jag älskar skogen. Och jag har bevarat det där lite som en bild. Att man kan ha varit väldigt engagerad i någonting. Och så tar liksom det slut. Och så är det kanske något som reser sig. Som kan vara väldigt skiftande från oss, från person till person. Men att det ibland kan vara så att vi hittar vår skog. Inte riktigt det vi gjorde förut. Men det som nu känns som det vi ska gå in i. Och där vi liksom har en glädje. Och jag tror att det är jätteviktigt att vara lyhörd för de där signalerna. Och att ibland våga. Därför att det finns också mycket av detta att bevara ett hopp. Att få fortsätta att ge som gåva vad vi har fått som gåva. Och vi kan gärna läsa den här liknelsen i Matteus 20. Vi kanske inte läser den här och nu, men vi kan läsa den ibland. Jag tänker på vingårdsarbetaren som lejer arbetare olika tider på dagen. Och han går ut så sent som i 11:e timmen. Och 11:e timmen kommer ju liksom i allas våra liv. Men också i 11:e timmen kan det komma en särskild kallelse från han som har hand om den stora vingården som i världen. Och en ny dörr öppnar sig för oss. Och det är viktigt att våga gå in. Jag har ett kvar, par av de här byggstenarna kvar ifrån prästen Robert Raines. Han talar om vikten att arbeta med försoningen. Och skulle någon fråga mig vad jag som själavårdare, efter att ha tillbringat mycket tid i det enskilda samtalsrummet, upplever som särskilt viktigt för en människa, då skulle jag utan tvekan säga att arbeta med försoningen i sitt liv. Det vill säga det där som hände, som jag innerligt hade velat slippa. Eller det där som jag så hade önskat mig, som liksom inte hände. Att ta emot förlåtelse. Att förlåta andra. Att förlåta mig själv. Och man kan också tala om att förlåta Gud. Därför att som Guds vän och barn så väntar man sig det bästa från Gud. Och ibland händer det. Det gör det för oss alla. Som gör att vi frågar: men var var du nu, Gud, någonstans? Var är du nu? Och det kan behövas en försoningsprocess också i vår relation till Gud. Det finns väldigt mycket att säga om detta och jag ska inte hålla på hur länge som helst. Men låt mig säga detta som jag har upplevt är något av det allra viktigaste i försoningsarbetet. Det är att bli förstådd. Det går inte alltid i relation till den där det där hände som gjorde att något frös till is och låste sig. Men när en annan människa kan träda in som lyssnare och man på djupet känner sig förstådd, där kan ofta den här försoningsprocessen börja. Och lika viktigt är det att förstå det som möjligtvis går att förstå. Varför gjorde han så? Varför sa hon så? Det är oerhört väsentligt att arbeta med försoningen. Och vi gör ju inte det i första hand med våra egna muskler. Vi utgår från det som för länge sedan hände på ett kors, som kan bli en öppen famn för oss alla. I Aktuellt i veckan så såg jag en intervju med en soldat från Ukraina som reportern hade intervjuat med några månaders mellanrum. Första gången fick han frågan: har du dödat en annan människa? Underförstått en rysk soldat. Och han ville inte svara på den frågan, men man anade att han nog hade gjort det och att det var svårt. Nu fick han frågan igen. Kanske ett halvår senare. Nu såg han betydligt hårdare ut och tröttare. Och så sa han ungefär: jag har dödat många. Idag tänker jag knappt på att det sker. De är mina fiender. Jag känner ingenting. Och så fortsatte han beskriva. Och så sa han: jag vet ju att jag aldrig mer blir människa igen. Att allt egentligen redan är förstört. Och det gjorde så ont att höra det där. Och det blev så verkligt på något sätt. Det som ibland är overkligt för oss. Då tänkte jag på vad jag en gång hörde Nelson Mandela säga. Han sa så här: people learn to hate, but they can be taught to love. Love comes more naturally. Människor lär sig hata, men de kan få lära sig att älska. Kärleken ligger närmare till. Och jag tänkte att han sa ju de orden med en väldig tyngd utifrån sitt liv. Och jag tänkte, det kan finnas hopp även för den stackars soldaten i Ukraina. Och för oss. Den näst sista som den här prästen delgav som viktiga delar för att bevara vårt hopp. Det kan låta som inte så hoppfullt först och ändå så väsentligt. Och den löd ungefär så här: glöm inte bort att döden finns. Förträng inte den verkligheten. Man kan fundera ibland på: vad gör det för skillnad för den människa som tror Just att tänka på döden. Att möta döden. Avklädandet är detsamma. Skilsmässan från allt vi kände och hade kärt. Hjälplösheten, maktlösheten. Vad är skillnaden? Det finns ett ord i Apostlagärningarna 2 som jag ofta har läst för mig själv och för människor där döden är särskilt aktuell just då. Jag tror att det är ett ord som vi ibland missar därför att det är ju Petrus pingstpredikan och det är så mycket annat som händer där. Men det säger han i några sammanpressade ord. Vilken skillnad det har gjort att Jesus dog och uppstod för alla. I Apostlagärningarna 2, vers 25-27. Det är fyra saker han säger. Han säger, därför att Jesus dog och uppstod, ska min kropp vila med förtröstan. Min själ ska inte lämnas i dödsriket. Jag har fått se livets vägar och jag ska jubla av glädje när jag får se Guds ansikte. Det har jag gjort till en nästan daglig bön i mitt liv. Så jag brukar be så här. Gud, låt mig en gång, låt min kropp få vila med förtröstan. Och så fortsätter jag. Tack att min själ inte ska lämnas i dödsriket. Visa mig livets vägar. Och tack att jag en gång ska få möta ditt ansikte. Och då kommer döden inte som det slutgiltiga, tunga, svarta. Utan då känns det som en övergång till ett annat liv. Och så är jag framme vid det sista som den här prästen tog fram då. Som något väsentligt som kan gå genom våra liv för hoppets skull. Och det löd helt enkelt. Seek the mystery. Sök mysteriet. Vad är det för mysterier som vi ska söka och begrunda? Jag tänker att det är skapelsen. Gud säger ljus blir till och hela skapelsen blir till. Jag tänker att det är inkarnationen. Gud blir människa. Jag tänker att det är frälsningen. Jag tänker att det är uppståndelsen. Jag tänker att det är löftet att allt ska återupprättas till slut. Och det är ju på något sätt så fantastiskt att om än vårt liv skulle krympa alldeles väldigt av yttre omständigheter så har vi tillgång till hela detta mysterium i bön och tanke och erfarenhet och känsla. Och man kan ju se det ibland även på människor som blir gamla och där tanken börjar avmattas och inte längre är lika klar. Så kan man ändå se att de har liksom del av mysteriet fortfarande. Och även om vi lyckas lura ut en del så tror jag och vet att vi landar i en diktrad som jag tycker är så fantastisk. Av en präst och poet från Wales. R.S. Thomas, han skriver om Gud så här. När vi upptäckte hans fotspår i våra tankars snö hade vi inget att mäta storleken med. Det är en fantastisk formulering. När vi upptäckte hans fotspår i våra tankars snö hade vi inget att mäta storleken med. Det säger helt enkelt att Guds väldighet är så ändligt mycket större än vad vi kan föreställa oss. Och utifrån det kan vi våga tro att ett mirakel kan ske med hela skapelsen, precis som det både har skett och kan ske med oss. En sista hälsning, jag får säga, från Jimmy Carter, som jag tyckte var så väldigt fint uttryckt. Han fick frågan till slut: du har fyllt 90. Du ser oförskämt fräsch ut. Du är fortfarande igång för att göra räddningsinsatser i den här världen. Var kommer din kraft ifrån? Och då svarade han: my heartly devotion to the Prince of Peace. Min överlåtelse, min hängivenhet för fredens första. Jag tycker det var så fint att han använde just det namnet på Jesus. The Prince of Peace. Det är också där till slut som vårt hopp kan återvända. Vi ber. Herre, jag vill tacka dig för var och en av mina vänner som har delat den här stunden. Några känner jag lite, de flesta inte. Men du vet, Herre, hur våra tankar vandrar. Du vet vår historia. Du känner vårt liv idag. Du vet vad som hotar vårt hopp. Vad som ibland tar modet ifrån oss. Herre, jag vill be om din nåd. Låt oss känna att vi ändå lever i ett underland. Att du har makt att återupprätta. Tack att du ser till den som i sorgen är djupt ensam. Precis som du såg till Maria och Johannes för länge sedan. Och att du fortsätter att kalla arbetare till din vingård. Jesus, du som är fredens första, ge oss mod och nåd att fästa blicken på dig. Vi ber, Herre, i ditt namn. Amen.